Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hipp, hipp! Hurra! Nytt avsnitt äntligen av din favoritpodd, hoppas jag. Vattnet går med mig, Nina Campioni. Som vanligt pratar vi om graviditet och förlossning i den här podden. Och det är så kul att ni är så många som verkligen längtat efter nya avsnitt. Vi får ju helt enkelt inte nog av att lyssna på dessa mäktiga stories om livets allra häftigaste underverk. Nu har vi ju haft ett litet sommarbreak som du säkert har märkt. Och för att göra det ännu lite knasigare så kommer det efter detta avsnitt bli ännu ett litet break. Eftersom jag kommer ta lite tid att sätta mig ner i lugn och ro och finurla lite på en riktig nystart här till hösten. Jag hoppas verkligen att ni kommer orka med både mig och den här podden ett bra tag till. Så därför vill jag verkligen passa på och liksom, ja, starta om, bygga ut och göra bättre. Och då kan man ju ibland behöva ta ett steg tillbaka för att komma typ 10 000 steg framåt. Eller hur? Så snälla, ha lite tålamod med mig. Och blir längtan för lång så finns det ju typ hur många avsnitt som helst i den här katalogen att lyssna på om och om och om och om, och om igen. Och för dig som vill ha stenkoll på vad som händer med Vattnet går och när nästa avsnitt faktiskt kommer. Och kanske också prata med dina fellow lyssnare om ditten och datten, så finns ju Vattnet går på både Instagram och Facebook och så nyhetsbrevet såklart. Så haka på där så missar du absolut ingenting. Nu över till avsnittet av The Moment. Sofie Larshans som bor i Järvsö skrev ett viktigt mejl till mig för en tid sedan och berättade om något som jag upplever att väldigt få pratar öppet om, nämligen graviditetsdepression. Så nu är det väl hög tid att vi lyfter på locket och låter orden flöda kring detta oerhört viktiga ämne. Ingen kvinna ska behöva lida i det tysta. Och med oss har vi precis som vanligt världens bästa Gudrun Abascal, barnmorska extraordinär som hjälper oss när vi har kört fast. Nu drar vi iväg.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig fettsmörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Vad hade du för förväntningar på att bli gravid?
Alltså jag hade ju den här uppmålade mediabilden med det fluffiga och vackra och lyckliga, den glada tiden.
Mm. Hur blev det då?
Ja, det blev en mardröm båda gångerna.
Från start liksom eller?
I princip. Mm. Den andra värre än den första.
Hur upptäckte du att du var gravid?
Båda gångerna, det lyckades på första försöket båda gångerna.
Så det var planerat?
Det var planerat, mer andra gången än första. Första var det lite mer vi ser. Mm. Jag fick väl lite sådär, det är nog någonting. Mm. Men jag tänkte inte att det kanske var på riktigt. Sen kissade jag på stickan 5 på morgonen och kom in och skrek till min man som trodde att det brann. Och vi var chockade men jätteglada.
Och då var du glad liksom. Liksom vad var det, hur kändes det liksom, när glädjen blev något annat?
Alltså under första graviditeten så var jag ju fortfarande, då var jag ju fortfarande ganska glad under hela, men det var väldigt väldigt tungt. Jag var väldigt illamående. Mm. Jag kräktes inte så mycket, men jag var det här konstanta illamåendet från morgon till kväll. Mm. Och det höll på ända till vecka 17. Och jag tror att det liksom, det drog ner och sen blandat med att jag, all självständighet försvann. För jag blev väldigt trött, så jag kunde inte köra bil för jag var rädd för att somna när jag körde.
Du blev så trött alltså.
Jag somnade en gång när jag satt på jobbet och skrev.
Nej. Åh, jäklar.
Och så blev jag väldigt yrslig. Mm. Så att jag kunde inte gå för att jag var rädd att svimma. Mm. Och så när illamåendet slutade så började sammandragningar.
Okej, så tidigt?
Ja, i princip, det var väl 3 veckor kanske. Mellan vecka 17 och 20 kanske, som var ganska okej. Men sen från typ vecka 20 så började sammandragningarna. Och så var jag också extremt stresskänslig under den graviditeten. Vilket gjorde att jag inte, alltså jag kunde inte gå i normal takt redan från liksom, i princip när jag kissade på stickan. Utan var tvungen att en sträcka som normalt tog kanske 10 minuter att gå kunde ta en halvtimme och blev ännu värre.
Så du var väldigt utlämnad liksom, till din kropp om man säger.
Mm. Och jag tror att det var det som liksom började dra ner mig ganska mycket. Och sen, jag vet att alla besök jag hade hos barnmorskan under första graviditeten, då tog jag ledigt hela dagen.
Ja, just det.
För att det tog för mycket kraft. Mm. Jag grät i princip hela mötet med barnmorskan.
Och varför, liksom, hur ville hon hjälpa dig, eller hen hjälpa dig i det läget?
Men i vecka typ 20 så gjorde jag ju det här hälsotestet. Där man fyller i hur man mår och hur man har mått de senaste veckorna. Mm. Och då hade jag, det var ju liksom precis i den här svängen när jag hade haft en bättre period. Så att då var ju allting tipptopp. Och ja, det var ju mycket bättre än vad det hade varit. Och sen så var jag där hos henne och hon såg mig och allting kändes mycket bättre. Så att jag tror att jag sa till henne att det har varit, det har varit ganska dåligt, men nu är det bra. Och jag har begärt ut journalen i efterhand. Och det står det också att, att jag sa det. Och hon rekommenderade, eller hon berättade att det fanns hjälp att få där. Men det var enda gången som vi pratade om det. Och det är också det enda som är antecknat, det är typ 1 eller 2 meningar i den journalen över hur jag mådde psykiskt under den graviditeten.
Ja, det, så här, i efterhand låter det ju helt orimligt när man har suttit och gråtit igenom sig liksom, ett möte hur man inte kan
ja,
liksom anteckna mer, minst sagt. Ja. Ja. Fy. Och hur fortlöpte det sen? Var det liksom, du hade alla de här liksom fysiska problemen, men hur mådde du mentalt då mot slutet och sådär?
Alltså jag hade ju väldigt svårt, jag tyckte att det var väldigt jobbigt då att det var en flicka. Mm. Vi tog reda på det i ultraljudet.
Och varför tyckte du det?
Därför att jag hade bara handskats med pojkbebisar tidigare. Mm. Och också för att jag blev rädd för att föda en flicka till den här skitvärlden. Mm. Och blev rädd för allting som hon skulle få komma att
utstå.
Ja, precis. Samtidigt så kunde jag också känna lite grann vid ultraljudet att, men jag såg att hon hade min näsa och jag kände igen hennes rörelse lite grann. Och kände lite att, men det här är nog en, det är nog en liten kick-ass-brud. Mm. Och kunde på något sätt trösta mig lite grann i det. Men när jag pratade med kompisar så hade jag ju också väldigt lätt för att jämföra det med en parasit. Jag hade ju mycket lättare att se att det funkade som en parasit i min mage än att det var en bebis. Liksom.
Mm. Det är intressant, för jag tror ändå så att man kan känna igen det just första. Även om man kanske inte skulle gå så långt som med en parasit, så kan man nog ändå, många av oss, eller jag också, känna igen framförallt första bebisen eller första barnet. Mm. Att man, det är så mycket som man själv får avstå från och får, liksom, som inte funkar för en själv. För att man, så är det så svårt att relatera till barnet i magen. Ja. Eftersom man inte vet riktigt vad det är. Liksom.
Nej, precis.
Och då känns det bara som det är något som äter upp en, minst sagt. Liksom. Så du är nog inte ensam i dem. Nej. Tankegångarna, tror jag. Vi ska ju prata mer såklart om detta, för att det blev ju än värre för dig i andra graviditeten. Mm. Vad kan extrem trötthet och yrsel bero på?
Ja, tänk om vi visste det, hörru du. Det vore ju spännande. Men alltså, till att börja med så kan man säga att det är en otrolig hormonell förändring som sker i kroppen. Och att det också leder till både fysiskt och känslomässiga, att kroppen blir stressad, så att det är väl inte, det är väl det som man säger för det mesta. Sen är det väl också vilken livssituation man har, tänker jag, att det här med trötthet och yrsel, så står ju det oftast för att man är i en stressad situation, och som är man väntar man barn och sen har man det jättetufft runt omkring, så kan ju det säkert vara ett påslag på det hela. Så att jag tycker att man får väl ta upp det med sin barnmorska, sätta sig ner och prata med sin partner och diskutera det här lite grann. Så är det enbart hormonellt eller ser min livssituation nu, så att jag måste tänka det här med arbete och fritid och stress och allt, och fundera över vad är det själv för någonting.
Om vi går in på lite med förlossningen, när det börjar närma sig där. Mm. Hur förbereder du dig för det?
Alltså eftersom jag hade mått så pass dåligt under hela graviditeten, så såg jag förlossningen lite grann som min revansch mot graviditeten. Mm. Och såg jättemycket fram emot den. Mm. Och kände att jag är dålig på att vara gravid, men jag är nog skitbra på att föda barn. Mm. Och sen i vecka 38, när jag var hos barnmorskan, så kände hon att hon troligtvis låg i säte. Så att vi fick kolla upp det, och det gjorde hon. Och så fick vi komma tillbaka på vändningsförsök 2 gånger som misslyckades. Mm. Så att det blev planerat kejsarsnitt.
Hur kändes det då?
Det blev ju att jag var dålig på det också. Mm. Jag kunde inte ens föda barn. Jag kunde inte vara gravid och jag kunde inte föda barn. Jag såg det ju inte som en förlossning. Jag hade jättesvårt att se det som, det var liksom,
det var inte riktigt liksom.
Nej, det var inte alls på riktigt. Jag kunde inte benämna det som en förlossning, utan jag sa operationen eller kejsarsnittet, men inte som en förlossning. Mm.
Hur ser du på det i efterhand nu då?
Det höll i sig ända tills under andra graviditeten. Mm. Och nu Jag har en kompis som sa någon gång, det spelar ingen roll om man tar tåget eller bilen, huvudsaken är att man kommer fram.
Precis.
Och idag så bryr jag mig inte.
Nej.
Alls. Nej. Men det var väldigt, väldigt, väldigt svårt att förlika sig med det. Mm.
Hur var det sen då när hon kom ut? Hur reagerade du på det?
Alltså min första tanke var, för hon föddes med storkvätt. Mm. Så min första tanke var, det där löser vi med en lugg. Och sen, jag kände ju inte liksom den här enorma kärleken, men jag kände ett omhändertagande. Samtidigt som jag inte vill, det var inte jag som skulle ta om henne liksom. Jag skulle inte, jag ville inte ha upp henne på bröstet. Men det ska man ju. Så att de la ju henne på bröstet på mig, och jag kände bara, ta bort henne, ta bort henne, ta bort henne, ta bort henne. Och sen tog min man henne, och det, jag tyckte att det var jätteskönt. Han höll i henne och satt bredvid mig, och han tog hand om henne, och jag fick se det.
Och det kändes tryggt liksom, att det, ja, det såg du att hon hade det bra, men du behöver inte själv.
Nej.
Var det för att du var rädd att du skulle göra något fel, eller vad tror du?
Ja, och alltså just då var det ju bara så här, hon var inte i mitt fokus. Och jag ville inte ta i henne så liksom. Och han var bättre för henne. Och sen vet jag, det där höll ju i sig. Och jag vet att jag, när jag satt på BB, satt upp i sängen och bedövningen inte hade gått ur, och han bytte blöja på henne, så kände jag bara, men gud vad skönt att det blev kejsarsnitt ändå, för nu har jag en anledning att inte sköta det där. Att han kan ta henne, och jag behöver inte skylla på någonting, utan jag har min ursäkt här liksom.
Just det.
Lite så.
För du liksom var lite sängliggande liksom. Just det. Det där, alltså den där grejen med att du inte var den personen som skulle, det höll i sig ganska länge, eller hur?
Jag var hemma, hon är född på sommaren, och jag var hemma med henne till, jag började jobba igen i december. Och under nästan hela den tiden så kände ju jag liksom att jag inte var den bästa för henne. Och att jag inte hade energi nog att ta hand om henne liksom. Jag ville att hon skulle ha det bra, men kunde inte riktigt avgöra vad som var bra. Jag kunde inte sätta gränserna riktigt. Min man jobbade på SJ då, och vi kunde ju följa med han på tåget 3 timmar för att vara med han på hans en timmes rast, och för att jag skulle få avlastning under den timmen. För att jag kände att jag inte klarade av att vara själv med henne hela dagarna. För det var väldigt, väldigt påfrestande, men också för att de två var bättre för varandra. Det var väldigt mycket.
Såg du det som?
Ja,
liksom.
Ja. Det var ju också, alltså, den målbilden jag hade när jag var gravid var att han skulle få henne på bröstet. Det var inte någonting med att jag ville ha henne, utan att de två skulle bli enade. Så att om någonting skulle hända med mig så hade de två varandra. Sen var det också, jag fick också väldigt mycket katastroftankar kring henne. Det mesta handlade ju om liksom att hon skulle dö, och känna att jag inte hade kunnat, att jag inte var där för henne. Och det var alltså såna sjuka grejer, att någon skulle komma med en AK-47 och skjuta genom väggen in till våran lägenhet och ha ihjäl henne på natten. Eller att vi var ute och gick på en bro, så att det skulle bli ett hål under vagnen just för, och hon skulle falla ner och dö.
Mm. Fan vad hemskt. Man behöver tänka så alltså.
Mm. Jag försökte ju att liksom, jag hade ju en tanke att jag måste prata om det.
Mm.
Så att jag försökte ju så här berätta det för min man att jag förstår att det här är en sjuk tanke.
Mm.
Och det är därför jag säger det till dig.
Mm.
Men just nu så tänkte jag det här.
Mm. Kan ändå inte stoppa det liksom, även fast man vet att det är sjukt.
Nej. Och jag berättade ju också bara vad jag tänkte, inte vad jag kände.
Nej, jag skulle precis fråga det. För just det här att du följer med din man. Det kan ju vara mysigt förstås. Liksom. Mm. Men det kom ju från, inte av att ni ville vara så här mysig familj och vara tillsammans hela tiden för att det är mysigt, utan för att du mådde ju dåligt.
Mm.
Men hur öppen var du med det? Liksom?
Jag fattade ju inte det själv.
Nej.
Det var jag inte alls. Alltså, jag kunde ju... Efter första graviditeten så fattade jag ju att jag hade mått dåligt under. Alltså när, det, när hon var ute och det släppte så blev jag ju så fri till en början. Och då fattade jag att gud vad instängd jag var. Liksom.
Mm.
Men jag fattade ju inte hur stort det hade varit. Jag kunde ju se att hur ska jag klara det här fler gånger. Vi kanske måste adoptera om vi ska ha fler barn.
Ja, för du ville ändå ha fler barn.
Mm.
Trots att det har varit jobbigt. Liksom.
Ja.
Mm.
Jag har själv två syskon. Och jag har väl länge känt att liksom, ja, men ska det vara något barn så ska det vara i alla fall 4 stycken. Mm. Och det var men lite den tanken som jag hade. Och så lite så här, ja men 4 eller 5 kanske. Mm. Det är
lika bra.
Ja.
Mm.
Lite så.
Vad är ett storkbett och vad beror det på?
Ja, men snälla Nina, du hörde väl på ordet att det är storken som kommer med barnen. Sorry, men riktigt sett, nej, allvarligt alltså är det. Men vi vet inte riktigt varför det blir så, men det är en form av pigmentförändring som sitter, som barnet får endera i nacken eller då mellan ögonbrynen, så kan man säga. Och det kommer lite skämtande ifrån att storken tog det här greppet om. Ingenting som är farligt eller någonting som man gör åt och brukar för mesta försvinna helt av sig själv. Så att säga. Så att det är någonting som, ja, man har den där lilla historien om storken. Helt ofarligt i alla fall.
Så att jag ville ju ha fler barn. Men tänkte väl också, alltså när tiden gick så glömmer man ju.
Mm. Gud, ja.
Och då tänkte jag lite att men det var bara den gången. Alla graviditeter är olika.
Ja, det pratar vi ju ofta om.
Mm.
Att det är.
Mm. Så att nästa gång det kommer bli en sån där drömgraviditet. Mm. Och då kommer det att bli så himla bra. Det var nog bara jag som hade fel förutsättningar.
Mm.
Det var lite så jag tänkte.
Mm.
Bara jag ändrar förutsättningarna så kommer det att bli bättre.
Och så blev du ju gravid.
Mm.
Och ändrade du förutsättningarna eller spelar någon roll? Eller?
Jag ändrade förutsättningarna. Mm. Min man började plugga och jag bytte jobb och vi flyttade. Vi fick ett bättre nätverk runt oss. Alltså mycket runt omkring. Liksom. Och det var också... Men jag hade haft väldigt svårt att ha kläder på mig under första graviditeten för att allting satt för tajt.
Mm.
Bara det nuddade magen så tyckte jag att det satt för tajt.
Okay.
Och det var redan från början.
Mm.
Så jag tänkte, men alltså nu kör jag på. Vi köper gravidkläder direkt från start. Liksom. Den här gången så ska det vara bättre.
Mm.
Och det var det. I typ en vecka.
Mm.
Och sen kom illamåendet. Jag hade tagit 2 veckors semester under den sommaren där det bara skulle vara jag och Tyra, mitt äldsta barn. Och vi skulle mysa och men, ta igen tid. Mm. Det skulle...
Förlåt, hur gammal var hon då?
Då var hon 2.
Mm. Och hade du då under den, alltså när hon var 2, hade du börjat komma in mer i din, ja, vad ska vi kalla det, roll, eller liksom kände du dig mer bekväm då?
Ja.
Och kunde liksom vara mer med henne själv och,
ja,
och så.
Mm. Ja, det kunde jag. Och det blev, vi flyttade när hon var 1,5 och det blev bättre när, då.
Mm.
Jag vet inte om det var för att jag fick en ny start eller för att det var vår.
Mm.
Men det blev mycket lättare.
Mm.
Vilket också gjorde att jag kände mig verkligen redo för att bli gravid igen.
Mm.
Så jag såg jättemycket fram emot de här 2 veckorna med henne.
Mm.
Men jag mådde ju jätteilla då.
Mm.
Så att jag låg liksom på en madrass på gräsmattan och mådde illa medan hon fick leka själv inne i lekstugan.
Mm.
Och så sprang jag och kräktes bakom lekstugan. Och hade så dåligt dåligt samvete.
Mm. Förstår jag.
För det var, men vi skulle ju ta igen den tiden lite. Det var lite sådär, men vi har fortfarande tid att ta igen. Och det här är våran tid nu innan innan det kommer en till bebis. Mm. Och så bara förstördes det.
Mm.
Det var jättetungt. Och sen fortsatte ju illamåendet. Blandat med att jag fick den här yrseln.
Och den kom tillbaka.
Mm. Och den var så att jag var sängliggandes minst en dag i veckan.
Mm.
Från liksom, ja, men typ vecka 8. Så sen på inskrivningssamtalet så nämnde jag den.
Mm.
Och det, men jag hade ganska lågt blodtryck. Så hon förklarade mig att det var bara det.
Mm.
Och det fanns ingenting att göra åt det. Och sen resten av det inskrivningssamtalet så pratade jag om att jag inte ville bli förlöst med kejsarsnitt.
Mm.
Och det var liksom hela halvtimmen som jag fokuserade på hur viktigt det var för mig att få föda vaginalt. Och sen vet jag att jag tänkte i slutet, ska jag nämna att jag inte mådde så jättebra under för... Nej, men nu har jag pratat om kejsarsnittet. Jag kan ju inte dra på mig allt.
Mm.
Och den här gången blir det ju bättre.
Mm.
Så jag nämnde inte det. Och det blev ju inte bättre, utan bara sämre.
Mm.
Och jag vet att det gick ganska fort där från inskrivningssamtalet. Liksom. Energin tog slut väldigt fort och jag blev väldigt orkeslös. Och jag vet att jag en dag satt på jobbet och pratade med en kollega och så sa jag att i morse så kände jag vid 5:30 att min dagsranson med energi var slut.
Mm. 5:30.
Mm. Mm. Och jag satt ändå på jobbet.
Mm.
Det var liksom inte något sånt där, ja, jag kanske måste tänka till, utan nej, jag ska fortsätta i samma spår, för att graviditet är ju inte en sjukdom.
Nej, just det.
Så att det finns ju ingenting att... Jag behöver ju inte ändra på någonting. Nej. För det, jag är ju för tidigt gravid. Och sen i typ vecka 15 så gick jag hem, för jag var förkyld.
Mm.
Och så låg jag hemma i en vecka. Och sen...
Och det kan man ju vara hemma för.
Ja,
liksom.
Ja, men precis. Ja. Jag blev ju inte friskare, kände jag. Men efter en vecka så var det liksom dags att gå tillbaka till jobbet.
Mm.
Och jag kände bara, men hur, det är någonting som är fel, men jag, nu kan jag inte vara hemma mer.
Mm.
Och sen hade jag också, då hade sömnsvårigheterna börjat komma. Sen, jag hade lätt för att somna på kvällen, men jag vaknade upp vid typ 1-2 och kunde inte somna om sen. Jag har ju någon tanke om att om man inte kan somna om på natten så kliver jag upp för att bryta.
Mm.
Så jag klev ju oftast upp då. Men jag blev liksom aldrig trött igen. Och ja, men på natten så... Då är ju tankarna lite mer ensamma och svarta.
Mm.
Så att det blev ju liksom lite mer grusigt i huvudet. Mm. Och jag vet att det hade varit så den natten. Och jag hade somnat om igen typ vid 4 och skulle upp vid 5. Mm.
Men jag klev, ja, då blir det ju inte så mycket sömn. Liksom.
Nej, och jag klev upp vid 5 och gjorde mig i ordning. Så satt jag vid frukostbordet och då ringde min lilla syster och frågade, men vi pratade ett tag och sen så frågade hon mig, Sofie, hur mår du? Mm. Och det var liksom, det var rätt fråga vid precis rätt tillfälle och allting bara brast. Mm. Jag grät jättemycket och sa till henne då att alltså jag mår skit. Mm. Jag har sömnsvårigheter, jag har koncentrationssvårigheter, jag har ingen ork, energibrist och minskad livslust. Mm. Och det var ingenting som jag hade reflekterat över tidigare. Men när jag sa det till henne så var det så naturligt. Liksom. Det var som att jag sa det till mig själv också. Mm.
Det var rätt person som frågade.
Ja. Mm. Och hon har inga egna barn, men kunde liksom fokusera och så här, Sofie, det ska inte så ska inte livet vara. Nej. Oavsett om du är gravid eller inte. Mm. Så att du måste ringa till vårdcentralen. Mm. Och jag tänkte lite så här, ja, det kan jag göra sen någon annan gång, kanske imorgon eller någonting. Mm. För det är också så himla svårt att ringa till vårdcentralen och säga vadå? Mm. Hej, jag skulle behöva lite hjälp för jag mår inte så bra. Mm. Men då är det mycket lättare att ringa och säga att man har brutit benet.
Ja, visst. Absolut.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och jag visste, alltså vid det här läget så visste ju inte jag mer än att jag precis hade berättat för henne en massa saker som jag precis hade förstått
själv. Ja. Liksom. Mm.
Men hon stod på sig och fick mig att ringa. Mm. Och jag fick prata med alltså en helt underbar kille som gav mig en läkartid och inte ifrågasatte någonting utan tog det på största allvar. Och så fick jag träffa en läkare som också var helt fantastisk. Och det var liksom lite så här, jag hade ju inte berättat för min man att jag mådde så här eftersom jag inte hade förstått det själv. Så att när jag hade pratat med henne och ringt till vårdcentralen så gick jag liksom gråtandes till honom och så här, du, jag ska till, du måste skjutsa mig till vårdcentralen för jag mår skit. Mm. Och försöka förklara för han, och han fick ju jätteskuldkänslor för att han inte hade sett någonting. Mm. Och så träffade jag den här läkaren som var helt fantastisk och hon sjukskrev mig direkt för depression. Mm. Och det var också så himla skönt att få den diagnosen. För då, det vart lite grann som ett brutet ben. Mm. Jaha, men det är det här paketet som är mitt. Mm. Det är därför jag mår på det här och det här sättet.
Mm. Det finns någon form av förklaring. Liksom.
Ja.
Och det finns kanske också då hjälp att komma ur det.
Ja.
Finns lösningar någonstans?
Ja, precis. Och så fick jag också insomningstabletter och en samtalsstöd, en kuratorkontakt. Mm. Vilket var jätteskönt. Mm. Att äntligen kunna sova igen på nätterna. Mm.
Gud, vilken skillnad.
Ja. Och de, alltså det här var alltså i vecka 16. Mm. Och jag tog dem i princip varje natt under resten av graviditeten sen. Mm.
Och jag tänker också på det här med sjukvården så att säga. Nu fick du hjälp här i andra graviditeten. Men har du känt någon bitterhet så här i efterhand kring att du ändå gick så pass länge, både första graviditeten och sen det jobbiga med att ta hand liksom, om ett spädbarn och sen andra graviditeten, att du inte fick hjälp tidigare liksom?
Det jag kan känna är att för när jag läst på i och med min depression så såg jag siffror på att ungefär 10% av alla gravida kvinnor drabbas av depression. Mm. Och det är helt sjukt att det är så pass många och vi inte pratar om det. Mm. Att inte någon gång under min första graviditet att jag aldrig hörde de siffrorna. Att det aldrig var någon som reagerade på mitt enorma behov av liksom att prata och sen jag vet under andra graviditeten så i vecka 23 så ringde jag till MVC för att jag hade inte varit där sen inskrivningssamtalet i vecka 12 och då fick jag prata med en barnmorska som var lite tjurig på mig för att tydligen så skulle jag ha hört av mig efter ultraljudet och vi skulle boka in en tid. Och det hade inte jag fått någon information om. Så att, visste inte jag, sa jag.
Nej, det låter också lite...
Och då så sa hon då ja, men det gör ingenting för det är inte en så viktig träff. Mm. För i den träffen så kollar man bara hur kvinnan mår.
Gud, vad talande.
Det är nästa träff i vecka 24 som man börjar kolla hur bebisen mår. Mm. Så att vi får boka in dig i nästa träff. Och den kommentaren var så klockren på varför jag inte hade hört talas om det här tidigare.
Mm, precis. Det är ganska klockren på hur hela samhället funkar. Mm. Det är inte så viktigt för det handlar bara om hur kvinnan mår. Jag ska fan skriva upp det. Herregud. Det är helt sinnessjukt.
Mm. Och jag kände ju också någonstans att lite så här du ska få se när jag kommer.
Mm.
Vilken tur att jag redan har fått hjälp.
Precis.
Och det kunde jag också känna när jag sen var där. Nu fick jag inte träffa henne.
Ja, det var ju synd.
Jag hade en annan barnmorska. Och det var... när jag fick den frågan. Men hur mår du? Och jag berättade att jag är sjukskriven på heltid för depression.
Mm.
De var två barnmorskor i rummet. Och jag såg liksom hur båda... typ frös till. Så, oj. Okej. Och lite hur de bytte spår. Liksom. Mm.
Man blir också lite så här, hur kan de inte veta det egentligen? Mm. Alltså, finns det ingen, du vet, så här, samarbete mellan då vårdcentral och liksom... alltså det borde ju också ske lite per automatik kan man tycka. Att du har fått gå in i det här programmet, du har fått samtal. Borde ju liksom det snappas upp av MVC så att de kan följa på samma program.
Det ligger ju liksom på mig.
Matt. Ja, och det är ju enkelt när man är deprimerad. Tack, samhället. Förlåt, blir så arg.
Ja. Alltså, jag har ju känt många gånger att lite grann att det är tur att det är jag. För att jag kan ändå ta det där och se visa fingret åt er för att jag har redan hjälp. via min väg. Mm. Men det är så många som inte... Mm. Alltså, hade det varit jag under första graviditeten så hade det ju verkligen sett till så att jag inte någonsin hade sökt hjälp.
Liksom. Precis. Ja, för att få en sån kommentar, det är inte så viktigt, det handlar bara om hur kvinnan mår. Mm. Inte fan skulle du då gå på möte med henne och bara berätta hur du mår. Alltså om du nog liksom mådde dåligt. Mm. För du, nej, okej, det är inte så viktigt. Nej. Då håller jag det för mig själv då. Mm. Oh, fan, inte klokt alltså.
Nej. Så, ja, men den barnmorskan jag fick, hon var fantastisk. Mm. Jättebra.
Skönt.
Ja.
De flesta är ju det, ska vi återigen säga. Alltså, det krävs ju också så lite liksom. Mm. Att det ska gå helt åt helvete.
Ja, verkligen. Sen, det var ju också väldigt tungt för mig. Mm. Att det var en pojke, den här graviditeten.
Mm. Och det var tungt den här gången?
Ja.
Okay.
Ännu tyngre. Mm. För då var det ändå lite grann... Jag hade vant mig vid att ha en tjej. Mm. Och båda mina syskon är tjejer. Vi är tre tjejer. Och jag hade väl sett lite grann att... Jo, men jag är en tjejmamma och gud vad vi ska ha girl power och och så har jag en pojke. Mm. Jag vet att när vi gick ut ur rummet så var min man lite så här, ja, det var kul att allting såg bra ut. Och jag kände bara, jag måste gå till bilen och gråta. Och min första tanke var, vi berättar inte det här för någon. Inte så här. Det kommer ju att synas när han kommer ut. Mm. Men utan det var bara, vi berättar inte det här för någon. Mm. Vi döper han till ett neutralt namn. Så att ingen förstår om det är en pojke eller en flicka. Och vi berättar inte det för någon. Mm.
Förlåt att jag typ sitter och små ler här lite, men det låter ju lite så här, eller så det låter ju extremt, men fattar jag att i ditt mindset där så var ju det här sanning liksom.
Mm. Mm. Och det, alltså, jag visste ju också att, men det är ju helt sjukt. Mm. Vad är det jag tänker? Men och jag var jättearg på Jonathan, min man, den dagen. Jag anklagade ju han för att bebisen var en pojke. Mm. Och så här. Och han hade aldrig ens sagt att han ville ha en son. Utan ändå så var det så här, men du ska få en son så att du får inte bestämma det här. Mm. Din son var det.
Mm.
Och till slut så var jag ju tvungen att säga till honom att jag hör hur jag låter.
Mm.
Och jag ber om ursäkt för det. Jag måste bara få låta så här idag.
Mm.
Det kunde han ta.
Mm. Det är rätt otroligt ändå också att du ändå kunde liksom kliva ur dig själv på något vis och se. För det är ju inte så himla lätt när man känner ju så starkt.
Ja.
Och det känns ju så sant och så verkligt.
Jag tror jag har en ganska logisk sida.
Mm.
Vilket har hjälpt mig ganska mycket.
Mm.
För jag kan ändå under depressionen så har jag ändå kunnat så här, okej, jag känner så här. Och det är nog kopplat till depressionen.
Mm.
Och jag men, typ kunna fråga folk. Jag vet att det var vid något tillfälle under den andra graviditeten som det slog mig att säga, men gud, tänk om att Tyra låg i säte. Tänk om det var evolutionens sätt att se till så att hon och jag dog så att inte min psykiska ohälsa och mina dåliga psykiska gener förs vidare.
Mm.
Så att vi båda skulle dö vid förlossningen.
Mm.
Och det tänkte jag så här, jag tänkte ju klart hela den tanken och kände och så bara, vänta lite här nu. Och var tvungen att skicka ett sms till en kompis och så här. Jag tänkte precis den här tanken. Är det jag eller är det depressionen?
Mm.
Och hon bara, nej, det är inte en sund tanke. Det där är depressionen.
Mm.
Och jag kunde säga, okej, ja, men då ska jag inte lyssna på det.
Nej, precis.
Även om känslan finns kvar så behöver jag inte ägna energi till att lyssna på det i alla fall. det har ju varit väldigt skönt under sjukdomstiden att jag ändå har kunnat se det på det sättet.
Sofie fick ju en graviditetsdepression som inte liksom upptäcktes så att säga. Hur mycket diskuteras det här om psykiska problem i barnmorskeutbildningar eller generellt inom professionen?
Ja, men det tycker jag att just under graviditeten, och det tycker jag att det har utvecklats jättemycket sen jag började som barnmorska. Då fanns ju inte sånt här, det fanns inga som var, mådde dåligt eller deprimerade inom situationen. Nej, det fanns ju förstås. Men idag så har man verkligen sett det här på ett jättebra sätt. Så att i barnmorskutbildningen idag så ingår det ofta både förlossningsrädsla och depression och sådana saker. Och varje förlossningsklinik har ju alltså en verksamhet som ska ta hand om kvinnor och allt med förlossningsrädsla och depression och skicka vidare. Så att jag tycker att det finns medel, och speciellt nu sista år så har det satsats jättemycket. För vi ser ju till exempel att procenten förlossningsrädsla och depression, att det, om det sen att det ökar eller att, men nu ser man det mycket tydligare. Det är ju alltid svårt att veta vad som är hönan och ägget i det hela. Men jag tror att vi inom professionen är mer medvetna.
Och hur kändes det när han kom ut då?
Oj, så fantastiskt. Det var att inte vara gravid längre. Mm. Men det var också alltså, hans förlossning. Det blev kejsarsnitt.
Det blev kejsarsnitt.
Ja, för att i vecka 30 ungefär så kände jag att, men det här, alltså, om jag måste vila 4 timmar efter jag har plockat ur diskmaskinen.
Hur ska man klara en förlossning då?
Det går inte. Det finns, alltså ja, det är klart att jag tror fortfarande att jag skulle vara jättebra på att föda barn, men vilket skick skulle jag vara i efteråt?
Mm.
Nu har jag under graviditeten så har jag liksom vilat och vilat och vilat och lärt mig att balansera någorlunda för att bibehålla och ta mig uppåt i liksom energitrappan. Men en vaginal förlossning skulle ju bara dra ner mig och rasera allt. Så att ja, det skulle absolut funka, men jag skulle inte klara av att ta hand om mina barn efteråt. Mm. Och jag sa det till min barnmorska och hon var bara så här, ja, nej, men då kollar jag på det.
Mm.
Och då var jag tvungen att träffa en barnmorska för ett Aurora-samtal.
Mm. Du måste det i alla fall.
Ja, det var jag tvungen att göra.
Okay.
Så det gjorde jag och det var helt fruktansvärt. För jag satt, jag hade min man med mig och jag satt liksom med den här kvinnan och kände bara, men alltså, en av 10 kvinnor du träffar lider av depression och du har inte en aning om vad det här är för någonting.
Nej.
För hon pratade ju bara om vaginal förlossning. Nämnde lite riskerna med ett kejsarsnitt. Jag kände bara, ja, jag vet.
Alltså, du har gått igenom ett.
Ja, och jag hade önskat att jag slapp ett till, men det funkar inte liksom. Och sen så sa hon, ja, det går ju också, det allra bästa om man nu ska göra ett planerat kejsarsnitt, det är ju om det ändå får dra igång av sig själv. Och så kan man se timme för timme hur det går. Och om du känner att du inte orkar efter några timmar, då kan du ha en dialog med läkaren då. Och så kan ni besluta om kejsarsnitt då. Och jag kände bara så här,
är det verkligen det bästa alternativet?
Ja, alltså för mig var det så här, men lyssnar du på vad jag säger? Jag har inte timme för timme. Du sitter och säger timme för timme. Och om jag har ett samtal med någon så stänger min hjärna av efter en timme. Det var liksom, jag fick ju tunnelseende, jag slutade höra, Jag kunde inte formulera mig längre efter en timme. Mm. Och där sitter hon och säger timme för timme. Och det var så här, men jag har verkligen inte. Ja, jag har inte timme för timme. För vi ville bli förlösta på samma BB där vi hade bott tidigare, vilket var i ett annat landsting. Mm. Och när vi gick ut från det här samtalet så bara, ja, nej, vi här är vi inte. Det var ju där vi inte ville föda. Mm. Bara, nu vet jag exakt varför vi inte vill föda här. Och Jonathan, min man, han var ju helt chockad hur man liksom kan bli bemött.
Mm. Helt vansinnigt.
Ja.
Helt vansinnigt. Mm.
Men jag fick kejsarsnitt beviljat i, var det i vecka, ja, det var också i typ vecka 37 eller 38. Och då var jag fick veta det, för jag var hos min kurator och då var jag i liksom upplösningstillstånd. Mm. För jag visste, det var så jobbigt att veta att, men jag är 37 veckor är passerade, bebisen är helt utvecklad, jag mår skit och nu liksom bara nu bara går jag och väntar på att den här bebisen ska götta till sig, det kan han göra på utsidan. Mm. Jag vill inte något mer och jag visste ju fortfarande inte om jag fick ett kejsarsnitt eller inte.
Herregud. Varför spelar man så på människors liksom, liv? Jag fattar inte. Det är till vilket, alltså, för vilken mening då?
Så hon, alltså, för mig var det så här, nu ger jag upp. Mm. Nu ger jag upp. Jag orkar inte mer. Det var verkligen extremt jobbigt. Mm. Och sen alltså, vecka 37-38, han är ju så stor. Mm. Tung och, men allting var ju bara svart. Mm. Och då ringde hon och kollade. Och då berättade hon att, jo men de har godkänt det nu. Mm. Och skickade remiss till det andra sjukhuset. Så att det är grönt, du får kejsarsnitt. Och det var ju en enorm lättnad. Mm. De var jag också tvungen att gå och vänta på att få en tid.
Just det.
Och jag tänkte ju så här, men plocka ut honom. Mm. Alltså, imorgon funkar så bra. Och sen när de till slut ringde så fick jag en tid 4 dagar före BF. Men det var väl typ, hon ringde kanske en vecka innan det. Och jag kände bara, gud, det är så lång tid kvar. Mm. Okej, okay, ja, jag tar den, men det är så lång tid kvar. Mm. När dagen var kommen så, alltså det är ju typ 10 personer i rummet. Och jag tror att 2 av dem var män. Mm. Och då kände jag lite så här, ja okej, okay, att det är en pojkbebis, men det är i alla fall helt grymma kvinnor i det här rummet som ska förlösa honom. Mm. Båda läkarna var kvinnor. Och det, jag kände lite så här, men energin är ändå bra. Mm. Och det var vårdagsjämning. Jag kände så här, ja, det är nu det vänder. Mm. Han kommer ut och det är nu det vänder. Så även fast jag såg ju han som en parasit också ännu mer än vad jag såg Tyra som en parasit när de var i magen. Men så kunde jag ändå liksom, när båda barnen kom ut så var det ändå så här, men de kom med energin, lite så.
Hur var det när han kom ut? Ville du ha honom på bröstet eller ville du?
Då hade jag ju liksom sagt åt dem att jag inte ville ha honom på bröstet. Mm. Och jag kunde känna lite grann att kom närmare. Men jag var också rädd, eftersom det var en pojke så fick jag någon sån där, jag ville inte att han ska kissa på mig. Mm. Så har han inte, jag vet att jag tror att det är Johanna Kajsson som har skrivit om att hennes son kissade typ så att hon ran, att det rann på halsen och jag kände bara nej, 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 det vill jag inte. Det var lite så här, man har han nära men inte på bröstet. Men det var ju en mycket bättre, jag vet att jag grät då, både för att det liksom var så befriande och jag visste ju att det kommer och nu vänder det. Och det kommer bara bli ljusare, allting kommer att bli bättre. Och det blev det ju. Och det blev inte alls, men vi fick en mycket bättre start än vad vi fick med Tyra.
Det var skönt. Och hur känner du med det som vi pratade kort om där när du skulle ha de här två veckorna med Tyra? Hur känner du där? Hur känns det som att ni har kunnat hämta in? Eller ligger det fortfarande som ett dåligt samvete? Liksom?
Jag tror att det har hjälpt att att jag har varit hemma mer med Holger och då har ju hon också varit hemma mer med oss liksom. Det har hjälpt. Sen är det ju alltså jag kan ju fortfarande se liksom att jag var dålig på att vara gravid. Jag var dålig på att föda. Jag vet att för amningen funkar inte alls med henne. Och det vet jag att min man pratade om för något tag sedan. Att bara liksom i förbifarten och inte nå skuldbeläggande, ingenting. Men jag tar ju det fortfarande personligt. Att, men det är mitt fel att det inte funkade. Även fast det absolut inte var så. Men det är lättare att säga till andra än att...
Visst är det så.
Känna det själv. Så att jag kan väl se det som att hon kommer inte ha några men. Sen kommer vi förhoppningsvis kunna ha en bättre liksom, relation från det att Holger kom. Det
kommer bara bli bättre och bättre och bättre.
Förhoppningsvis.
Tack så mycket. Du vill vara med.
Tack.
Tusen tack Sofie Larshans för att du hade mod att sätta ord på det som så många kanske inte vågar eller kan. Du är så viktig. Tack. Tack också till dig kära lyssnare. Du är otroligt viktig för mig och för den här podden ska du veta. Håll nu utkik på sociala medier kring vad som sker i Vattnet Gårds värld framöver. Jag vill också passa på att rikta ett stort, stort, stort tack till hela Team Perfect Day Media. Puss, I love you och till alla er som lyssnar, vi hörs fortare än du anar. Kram!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.